När jag var 11 år så rullade min lärare in tjock-tvn i klassrummet och då blev vi barn glada. För tv betydde att vi antingen skulle få se Stenmark åka slalom eller att man skulle få sova till en 3 timmar lång film om gnuernas långa vandring eller något sånt där. Men den här gången när jag var 11 år så fick vi se en sedelärande film som hette Stockholmsnatt. Få av oss hade varit i Stockholm, men efter att vi hade sett filmen så blev vi väldigt intresserade av att åka till Stockholm och lära oss slåss som filmens huvudperson Paolo Roberto, kungen av Kungsan. Idag, 32 år senare, står jag själv här i Kungsträdgården utan minsta lilla sug att hoppsparkas. Utan istället så har jag och Tobias lånat in oss i Järnkontorets plåtstuga för att spela in några bonusavsnitt av Synfält framåt. Det är väldigt roligt att vara här och till er i publiken. Hej och välkomna. Tobias, är det bra med dig?
Ja, mycket bra.
Gud finns och han ser oss och han älskar oss. Och det är därför han har gjort så att solen lyser nu en liten stund precis när vi ska podda istället för regn.
Jag är tämligen övertygad om det. Ja.
Eva Blixt, forskningschef på Järnkontoret. Hej.
Hallå där.
Kan du berätta en grej om stålindustrin som vanligt folk inte känner till?
Man skulle kunna berätta att stål är 100% återvinningsbart.
Och är pappa det också?
Ja, alltså papper kan man återvinna 4-5 gånger. Sen är fibern utsliten och sen blir det äggkartong och sen blir det avfall. Järnatomen, när den är väl upplockad ur jorden, så går den att återvinna och återvinna och återvinna. Och varje gång vi återvinner den så blir det ett bättre stål.
Vadå, blir det en bättre... Eller är det att vi har teknikutvecklats så vi är bättre på att använda råvaran? Eller blir den faktiskt bättre av att den har varit något annat innan?
Nej, alltså det spelar ingen roll vad den har varit innan. Det kan vara en cykel, ett kylskåp, en bil, en byggnad. Man tar det till skrotåtervinningen, smälter ner det och sen bearbetar man det. Och varje gång svensk stålindustri bearbetar en järnatom så blir den mer kvalificerad, bättre egenskaper. Vi ser stugan bakom oss, för oss som är i publiken. Den är gjord av rostfritt stål från Outokumpo. På. Och är då rostfri. Den håller last forever, som de säger.
Men om man skulle ta min cykel till exempel och återvinna den, menar du att man kanske skulle kunna få ut 2 cyklar av samma material som man tidigare kunde bygga 1 cykel av för att det är bättre kvalitet? Är det det du menar?
Det är precis. Man kan göra ett mycket tunnare material eftersom man bearbetar och ger det egenskaper på det. Man kyler, man värmer, man kavlar det eller valsar det som det heter på stålspråk. Så om vi skulle få tillbaka Eiffeltornet till exempel. Nu kanske vi inte kan riva ner det och återvinna det, för det skulle inte bli bra mot fransmännen och alla andra.
Men om vi leker med tanken att vi river det och sen ciselerar det som ett ninjasvärd och bankar på det och viker och bankar på det, för det är lite det handlar om.
Ja, det där är ju mer smedja än svensk modern stålindustri. Men om vi gör det så tar vi tillbaka det som finns där. Och då kanske vi kan bygga 4-5 nya Eiffeltorn som håller lika bra.
Men är det svårt att få med fransmännen på det här projektet, tror du?
Alltså, jag vet inte. När de byggde Eiffeltornet så var det faktiskt svenska skruvar i. Så att vi har ju ändå, kanske kan claima att det är våra...
Bruket där i Grums, den här gamla bruksmiljön där i Grums, de brukar claima att de levererade stångjärn till Eiffeltornet.
Ja, men det är alldeles riktigt. Ja. Ja, det är sant.
Eva, tack för att vi får vara här och tack för den roliga informationen. Jag ger micken till dig, Åsa Westlund, socialdemokratisk ledamot av Sveriges riksdag och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.
Ja, tack så mycket.
Blev det rätt?
Det blev rätt.
Välkommen hit.
Tack.
Hur många dagar är det kvar till valet, vet du det? Eller har du fastnat i en vansinneskarusell av stress?
Nej, mindre än 2 veckor i alla fall.
Det är 12 dagar idag.
Det är 12 dagar. Ja. Hur mycket sover du på en natt?
Jag behöver ju egentligen typ 9 timmar sömn, men nu blir det ju bara typ 6. Så jag har mycket sömn under skott. Men det var ju värre när jag ammade och hade småbarn, så att jag tänker att jag överlever detta också.
Är det ett vanligt riksdagsskämt att man sitter i jordbruksutskottet och sömnunderskottet samtidigt? annars så fick du det av mig nu.
Ja, det är bra. Jag vet inte om jag får leda något möte, men i så fall ska jag använda det.
Jag vet att du är tvungen att tacka nej till många förfrågningar nu så här i valtider. Varför tackar du ja till att komma just hit?
Därför att jag bor i Stockholms län, så det var nära. Och sen så har jag haft mycket kontakter med Järnkontoret. Det var väl egentligen huvudanledningen. Därför att jag tycker att det är någonting spännande här. Det är en sektor i samhället som står för väldigt mycket klimatutsläpp. Och så samtidigt för en sån viktig del av svensk välfärd. För att man drar in pengar och jobb och så. Men också en del av lösningen på de klimatproblem som vi ser framför oss. Så det är en väldigt spännande bransch att träffa, som vi hörde lite på Eva här med alla exempel.
Men dina typiska väljare i Stockholms län har väl kanske inte jättebra koll på den här industrin?
Nej, antagligen inte. Lika väl som man har i andra mer där gruvindustrin och stålindustrin är mer koncentrerad. Men det är klart att även vi här är beroende av att det går bra för den här sektorn.
Jag tänkte ställa några snabba frågor till dig. Så korta frågor och ganska korta svar, tänker jag. Hur mår Sverige?
Det beror ju på vad man menar. Ekonomin går ju totalt sett bra. Vi har 300 000 fler sysselsatta än för 4 år sedan. 200 000 nästan av dem i privat sektor. Antalet anställda som jobbar på någon form av lönebidrag har gått ner. Och allt fler har helt enkelt jobb. Och det är en väldigt viktig del i att må bra, även för människor. Men om vi pratar om samhällsklimatet generellt så är jag väldigt orolig. Jag tycker att det finns en brist på tillit, det finns en brist på framtidshopp och det finns mer och mer motsättningar mellan människor och grupper i samhället som oroar mig mycket.
Ja, men det här med framtidshopp, det är ju någonting vi formulerar allihopa tillsammans. Så vad gör du för att göra framtiden mer hoppfull?
Ja, men jag är ju hoppfull. Jag kan också ibland bli liksom tveksam på vart vi är på väg och... Ja, speciellt när jag tänker på att det finns många krafter i samhället som... Jag menar, vi hade nazister här på gatorna i helgen till exempel. Jag trodde kanske att vi hade kommit över den delen av historien, men uppenbarligen inte. Men jag är i grunden framtidsoptimist och tror att vi kan förändra och göra det bättre tillsammans. Och det är det jag försöker förmedla till människor. Att det beror ju på oss hur framtiden blir. Det finns inget förutbestämt, utan vi måste tillsammans skapa vår framtid. Ja. Så det är vad vi gör den till. Mm.
Hur mår svensk industri då?
Ja, men det beror ju lite på, som sagt, det går ju väldigt bra. Det finns också en väldigt stor optimism inom svensk industri. Och som sagt var väldigt många anställda. Sen så har man ju utmaningar i form av att hitta rätt kompetens till exempel. Och också hitta sin roll, tror jag, i den här klimatomställningen. Och också få gehör för att man gör en viktig del i den.
Sverige är ju ett av världens rikaste länder. Hur blev det så?
Ja, det var ett kort svar som man ska ha här i den här... Nej, men ja, det är ju en kombination av många saker såklart. Vi gick igenom industrialiseringen. Vi såg till att det välstånd som vi kunde få ut av industrialiseringen blev väl spridd i samhället så att fler människor kunde växa och utvecklas. Få nya idéer, våga pröva sina vingar och därmed starta nya företag. Bidra genom forskning och utveckling. Och sen så har vi tillsammans sett till att vi har blivit starka idag.
Det var en massa liberala frihetsreformer där.
Ja, det var lite strejker och fackförbund också, tänker jag. Också. Men, ja.
Hur påverkar du miljön?
Ja, som alla. Jag reser ju och äter och köper kläder ibland.
Reser du mycket i ditt jobb?
Ja, men mindre. Jag har varit Europaparlamentariker innan och då reste jag såklart jättemycket hela tiden. Ja. Så jag är väldigt tacksam för att jag slipper det som riksdagsledamot och jag försöker verkligen inte... Att resa. Jag försöker liksom se om det finns någon kollega som bor närmare som kan ta en debatt till exempel. Jag försöker erbjuda att ta saker på telefon och så. Så jag försöker. Men det finns ju i en struktur i vårt samhälle där man förväntar sig att man ska vara på plats hela tiden. Så det är väldigt, det är en avvägning hela tiden, tycker jag, hur långt man kan gå.
Hur hållbart är Sverige?
Ja, men vi är ju ett av de mest hållbara länderna i världen som är industrialiserade, om man säger så. Men vi är ju inte hållbart. Vi förbrukar ju över 4 jord... Om alla levde som vi svenskar så skulle det gå att 4, mer än 4 jordklot. Och vi har ju bara 1, som bekant. Sist och det har vi dessutom lånat.
Ja. Mm. Tycker du vi borde bygga snabbtåg som går 400 km i timmen i Sverige?
Alltså jag tycker att det viktigaste här och nu är egentligen att se till att de tåg vi har, att de går i tid. För att idag ser jag många bekanta som väljer bort att resa med tåg för att de inte kan lita på att det kommer fram i tid. Och då väljer de flyget istället. Och vi måste få ner våra klimatutsläpp här och nu. Så det är det viktigaste här och nu. Men sen måste vi se till att vi ställer om vårt samhälle att bli klimatneutralt längre fram i tiden. Och då är snabbtåg väldigt viktiga. Och exakt om de ska gå i 400 km i timmen eller i 300, det har jag faktiskt inte tagit ställning till. Det viktigaste är att vi får parallella spår så att vi kan forsla mer på järnvägen och också få ner restiderna lite för passagerare och kunna lita på att det inte strular längs vägen.
Jag tror jag talar för hela Värmland när jag säger att vi skulle nöja oss med 80 km i timmen.
Ja, exakt. Det är därför jag säger att man måste kunna lita att de går i tid. Det är det viktigaste, för det spelar liksom ingen roll om det står på pappret att det ska gå i 400 km i timmen och så... Ja, går det inte alls istället eller står stilla en timme. Så det är jätteviktigt. Så det tänker vi fortsätta med att satsa på underhållet av den järnväg vi har. Och se till att vi bygger bort de här trånga sektorerna i den.
Sista snabbfrågan då. Om de var så snabba vet jag inte. Men borde alla människor i Sverige ha tillgång till samma offentliga service?
Ja.
Ja.
Varför är du just socialdemokrat? Har du någon förklaring på det?
Ja, jag växte upp på en liten ort i Småland. Och i min klass så gick det barn med många olika bakgrunder. Och det gjorde att jag ganska tidigt fick inblick i att villkoren hemma skiljer sig väldigt mycket.
Man har Vilken olika lilla ort stöd. Var det?
Anderstorp. Och det fick mig att tänka att så här, samhället måste ha en kompenserande roll. Att vi ser till att vi blir så jämlikt som möjligt. Så jämlika förutsättningar som det bara går. Och då handlar det dels om att skolan ska vara bra för alla. Att man får många chanser i livet. Men det handlar också om att föräldrarna ska vara bra. Och att de ska ha jobb att gå till. För att i sin tur kunna vara bra föräldrar. Och också kunna bidra med utflykter och resmål och liksom sådana saker till sina barn.
Och det här är de andra partierna emot?
Jag kände att Socialdemokraterna var det partiet som tydligast stod upp för jämlikhet utan att lägga en våt trasa över att några också får springa före. För det är också viktigt för mig. Jag var själv väldigt duktig i skolan. Hade rätt tråkigt på lektionerna. Så det är viktigt utifrån min erfarenhet men också som, liksom, för vårt land att vi ser till att alla får utvecklas så långt det bara går. Och det betyder det att några får springa före. Men det betyder också att mina barn som har särskilda behov att de ska ha rätt att få det och få utvecklas i sin takt.
Jag har läst någonstans att vi har dig att tacka för att homosexuella får adoptera barn. Mm. Vad fick du att välja den kampen? Det där är ju ett tag sedan, så det är en yngre version av dig som,
ja,
som nej, men drev det där.
Ja, det känns ju så självklart idag på något sätt. För de flesta av oss, ska jag säga, inte för alla i svensk politik. Men då var det ju inte det. Och jag tyckte att det fanns så mycket förlegade föreställningar om hur människor skulle vara. Och som då inte passade in i att man kunde leva två personer av samma kön och ha barn samtidigt. Och jag tyckte verkligen inte att de som förespråkade att man var tvungen att ha en mamma och en pappa, deras argument höll ju liksom inte. Och jag tyckte att alla deras argument kokade ner till att de inte respekterade att människor är olika. Det var därför jag tog ställning. För att jag tror på alla människors lika värde. Inte bara värde utan rätt också.
Men du växte ju upp inte allt för långt ifrån det frireligiösa Jönköping, om jag kan min geografi rätt.
Yes.
Är det det du har revolterat mot? Flytta till Stockholm och slåss för bögar? Var det ett sätt att göra uppror mot?
Jag gör gärna sånt uppror, men jag tror inte att det var så mycket. Jag kände inte att det var ett uppror. Jag kände nog mer att det här jämlikheten ska omfatta alla. Att alla ska ha rätt i samhället. Och det gäller ju även de homosexuella. Det var mer så.
Ja. Mm. Du såg någonting som du ville rätta till och då kunde du inte låta bli.
Ja, sen har jag ju haft många skoldebatter med människor som har varit mer aktiva i den här religiösa delen av samhället som du pratar om. Och hört deras argument också. Och jag tyckte väl inte att de lät bättre på den tiden.
Nej, just det. Sen. Ja, du har i alla fall påverkat mitt liv. Att du har ökat chansen för att jag ska få adopterade barnbarn. Men så vill jag inte lämna ut min familj. Men tack så hemskt mycket för det i alla fall.
Det är faktiskt så att jag känner dessutom ett par som har fått adoptera. Som är homosexuella. Som jag känner från min politiska tid. Men han är inte politiskt aktiv idag. Men det kändes ju fantastiskt verkligen. Att det äntligen kunde hända i verkligheten också. För att det var ju en sak att få det här på pappret erkänt. Sen har det inte varit så lätt att adoptera. Eftersom många länder inte tillåter det.
Nej, just det.
Men jag tror också att för de som redan vid det tillfället levde tillsammans med en pappa och en pappa. Eller en mamma och en mamma. Att de fick en form av upprättelse för att min familj är helt okej som den är. Det var också viktigt för de som redan hade den livssituationen. Att samhället verkligen sa att nej, men det funkar bra det också.
10 år i Bryssel, eller så är det inte. Parlamentet flyttar runt. Hur många år var i Bryssel och hur många år var är det någonstans?
Nej, men dels bor man ju hemma i Sverige, de flesta. Och det gjorde jag, men jag hade min familj här. Och jag pendlade då till Bryssel eller Strasbourg varje vecka nästan.
Mm. Mm. Vad tar du med dig från Bryssel och pyttelite Strasbourg?
Jag tar med mig att det går att påverka EU. Det går faktiskt jättemycket mer än man tror. Det är långa processer, men det går för varje individ att faktiskt sätta ett avtryck och göra skillnad.
Har du någon myt som du skulle vilja passa på att krossa om EU-systemet?
Ja, men det är väl det här att det är väldigt byråkratiskt och krångligt och långt. Och det är ju det. Men samtidigt så är det en 500 miljarder människor som ska samsas. Och då får kanske demokratin ta lite tid. Så jag tycker nog att det är ett effektivt demokrati för att vara en så stor befolkning.
Jag tänker att vi ska ta en liten samhällskunskapsruta också för de som inte har pluggat statsvetenskap. Du är ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Vad betyder det att vara ordförande i ett utskott? Bestämmer du då vad de andra ska tycka eller vad... Har du rätt att skicka ut folk om de uppför sig illa? Hur ser det ut i praktiken? Hur ofta träffas ni?
Jag bara såg framför mig hur jag kastade ut folk. Men
nej, var det en glad
nej,
känsla som du inte fick? Så.
Nej, det var mer så här, hur ska det gå till? Men nej, alltså man leder möten helt enkelt. Man företräder utskottet i olika sammanhang också. Och ser till att vi försöker ta så effektiva och bra beslut som möjligt. Men självklart så att alla får säga sitt hela tiden. Det är
men,
viktigt.
Men du är ju utskottets ordförande. Men samtidigt så är det ju ditt parti som sköter hela regeringen. Är det de som säger till dig vad du ska driva där? Eller är det tvärtom?
Ja, det är ju väldigt mycket tvärtom, speciellt på mitt område kanske, eftersom vi har ju en miljöpartist som ansvarig både för miljöfrågorna och klimatfrågorna. Så då är det ju verkligen jag som säger vad vårt parti ska tycka i de frågorna. Det ser väl lite olika ut helt enkelt i ett parti. Man kommer med idéer, sen så har man lite olika möjligheter att genomföra det. Men det är definitivt så att regeringen kan inte lägga fram förslag utan att de är godkända av båda Socialdemokraternas och Miljöpartiets riksdagsgrupp.
Okej, okay. Men det är ganska aktiva möten kan man tänka sig. När det har varit majoritetsregeringar till exempel, då kanske det inte händer så mycket på utskotten, eller?
Det är ju mer spännande och krävande att vara ordförande nu, kan man säga. Det kan hända grejer under utskottsmötet som det inte gjorde förr. Men å andra sidan, jag tror att de flesta kanske har föreställning att det är långa möten. I Bryssel var det där, då satt vi hela dagarna verkligen. Men så är det inte i Sveriges riksdag, utan där går mötena ganska fort.
Men det tar ganska lång tid att läsa igenom så här dokument på kanslifranska, gör det inte det? Folk
jo,
som översätter till isländska och...
Säkert, om man inte kan franska, då är det en dålig idé att hålla på med det. Så jag läste oftast på engelska faktiskt. Svenska finns ju också, men det var oftast väldigt sent i översättningen. Och det var lika bra att lära sig det på engelska från början eftersom man skulle prata med kollegorna sen. Då var det ju jobbigt att börja med svenska.
Just det.
I Sverige så lägger man ju väldigt stor vikt vid den nationella politiken, men det är ju ändå väldigt mycket som händer i EU. Men väldigt få har ju koll på Europapolitiken. Är inte det lite synd?
Jo, det är synd. Vi borde ha mer fokus på vad som händer där och speciellt när liksom vi närmar oss avgöranden. Och jag har funderat mycket på varför inte media bevakar det mer när det är så pass avgörande beslut som tas ändå. Mm. Och jag tror att en del av förklaringen är att beslutsprocessen ändå är lite krångligare än här. Här lägger regeringen då fram ett förslag till Sveriges riksdag. Då blir det media på det, uppmärksamhet. Hittills i historien har det oftast varit så att riksdagen bara sen klubbade. Så har det inte varit den här mandatperioden, utan ibland blir det liksom uppseendeväckande stopp där. Då rapporteras det om det. I Bryssel så ser det ut så att kommissionen lägger ett förslag. Ibland lite uppmärksamhet. Sen så tar rådet, alltså medlemsländerna, beslut. Kanske lite uppmärksamhet. Sen tar parlamentet beslut. Kanske lite uppmärksamhet. Sen ska regeringen implementera det hela. Då blir det massa uppmärksamhet. Så att det är liksom väldigt mycket steg. Så det är lite svårt för journalister att värdera. När är det här en nyhet? Och sen så är det väl ofta liksom... Ja, helt enkelt inte den vanliga arenan som de bevakar. Så de har lite svårt att värdera det helt enkelt.
Det är hönan och ägget grej, för väljarna har ju inte så bra koll heller. Så det är inte den typen av artiklar man klickar på i första hand.
Men... Det kan vara det. Jag höll på med livsmedel ett tag. Och om man håller på med livsmedelstillsatser, då är det många klick.
Ja, all right. Mm. Men om vi hoppar tillbaka till Sverige då. Vad är en bra näringspolitik? Och hur vet man det?
Ja, men man vet väl det för att det går bra för industrin. Men jag tänker att en bra näringspolitik handlar mycket om samverkan. Att industrin är en del av vårt samhälle. Och då krävs det att vi har till exempel en fungerande utbildningssystem så att människor med rätt kompetens kan jobba i den här sektorn. Att man har en pågående dialog med politiken hela tiden om hur ser vi på framtiden? Vad behöver vi för att klara konkurrensen från andra länder? Men också hur klarar vi klimatomställningen tillsammans? Så jag är väldigt positiv till de här samverkansformerna som har utvecklats under den här regeringen. Jag tror att det är någonting att bygga vidare på. Jag tror att det har varit en rädsla för att det ska bli mycket prat och så. Man får hela tiden vara på sin vakt så att det inte bara blir möten som man sitter av och pratar och lyfter så, utan det verkligen blir action också. Men jag tror verkligen på det, att vi måste kunna prata med varandra och se det som att vi tillsammans faktiskt tävlar med andra länder i världen om att vara bäst i olika saker.
Vad är då en bra miljöpolitik och hur vet man det?
Ja, man vet ju det via resultaten och också genom andras utvärderingar, vad som är en bra miljöpolitik. Och en bra miljöpolitik är en miljöpolitik som ser till att vi blir bättre på att leva upp till dem. Miljömål vi har, det vill säga att vi får en bättre miljö, att vi får bort farliga kemikalier, att vi minskar våra klimatutsläpp och så vidare.
Vilken är den farligaste kemikalien som finns men som inte borde finnas i vår miljö just nu?
Som finns i vår miljö?
Ja, men,
för det finns ju kvar massa som redan är förbjudna som vi liksom i oförstånd spred ut.
Ja, men är det någonting som är tillåtet nu som inte borde vara det?
Ja, det är det.
Vad är det?
Till exempel många hormonstörande ämnen. Och de är tillåtna för att det är ganska svårt att följa upp hur de påverkar. Det är inte så att om du får i dig det här ämnet så faller du död ner. Liksom. Utan det kan påverka flera år senare för att din könsutveckling såg annorlunda ut. Eller du kan få cancer senare och så. Så det är helt enkelt svårt att hitta de här kemikalierna.
Tillämpar man inte försiktighetsprincipen?
Inte tillräckligt mycket, nej. Man gör inte ens tester tillräcklig utsträckning för att veta hur man skulle kunna tillämpa försiktighetsprincipen.
När man pratar om miljöpolitiken så finns det ju en avvägning. Om man ska tänka sig minskade utsläpp per krona räknat, då skulle man kunna tänka sig att man lägger mer pengar i andra länder och struntar ganska mycket i vad som händer här, för att svensk industri i allmänhet har ju kommit väldigt långt. Utsläpp kontra produktivitet är ju kanske bäst i världen, eller bland det bästa åtminstone. Mm. Kan vi inte bara skicka pengarna någon annanstans och så kan vi slappa här och de får göra jobbet för våra pengar?
Så det finns ju två sätt som vi kan påverka klimatutsläppen globalt. Det ena är att driva på internationella förhandlingar. Och då har vi nu ett Parisavtal som kräver att varje land ska minska sina utsläpp. Då blir den här diskussionen lite irrelevant, för att vi vet inte ens om det kommer finnas ett sånt här system i framtiden där andra länder kan finansiera andras utsläppsminskningar och på något sätt tillgodoräkna sig det. För vi ska väl ändå leva upp till våran del också. Men det viktigaste är att det andra sättet som vi kan påverka globalt vid sidan av vara aktiva i internationella förhandlingar, det är att gå före och visa vägen. Det är så vi får andra att följa efter. Dels genom att visa att det går att ställa om och fortfarande leva ett bra liv, men också för att utveckla de här nya produkterna som resten av världen sen kan dra nytta av genom att vi säljer dem till andra. Och ser man det klimatfrågan på allvar så är det ju så att vi ska ner till nollutsläpp. Då räcker det ju inte att vi gör det vi kan lite idag i något annat land, utan vi måste utveckla ny teknik för att kunna nå hela vägen till noll.
Det är klart att det vore jättebra om vi kommer ner till nollutsläpp, men i slutändan handlar det om mängden koldioxidutsläpp och klimatpåverkande utsläpp.
Och vi gör ju saker i andra länder, och även svenska företag gör ju en fantastisk klimatinsats genom att sprida sin teknik till andra länder. Men det får inte hindra att vi också gör vår del, för att om inte vi kan ställa om, då kommer de här lite fattigare länderna i klimatförhandlingarna fortsätta att säga: men det är ju ni som släpper ut allting, varför ska vi ta ansvar för det?
Ja.
Utan vi måste komma runt det genom att faktiskt ta vårt ansvar och visa vägen.
Det finns ju ett pågående samarbete som kallas Hybrit nu, som ju är LKAB, SSAB och Vattenfall som samarbetar kring. Och ni stöder då det här projektet med massa stålar. Och poängen då kan jag tänka mig är att när man får det där funka så kan det där exporteras till andra länder. Och då blir det ju stordriftsfördelar som...
Och då måste vi berätta vad Hybrit är.
Alltså det är ett sätt att helt enkelt få bort kolet ur tillverkningsprocessen för stålet. Så det blir kolfritt stål, eller klimatsmart stål brukar jag säga. Det är väl enkelt.
Stålindustrin släpper ut en massa koldioxid. Genom att sluta använda kol och börja använda vätgas istället så ska man sluta med det där. Och vad passar Hybrit in i det där?
Jo, därför att man får bort massa koldioxidutsläpp och kan använda el istället, vilket minskar våra utsläpp. Jag tror att den siffran som man brukar använda är att vi skulle kunna få ner utsläppen i Sverige och Finland med 11% om den här tekniken lyckas. Och det är ju enormt steg framåt. Och sen tänker vi att om vi kunde sprida det resten av världen så blir det ju enorm påverkan.
Helt klart.
Jag tycker att ni ska ta upp den här frågan om det här med, som Eva var inne på i början, att man kan återvinna stålet väldigt mycket.
Ja. Och där behöver när återvann du stål senast?
Ja, jag gjorde inte. Jag hade ingen smedja hemma som jag stod och slog i, utan att lämna saker till återvinningen. Lite så här gammaldags miljöpolitik, men väldigt effektivt.
Att det är inte bara gammaldags faktiskt... miljöpolitik, det är också i det närmaste katolsk moralfilosofi att man gör en avlatshandling i slutet av varje dag. Jag var en usel människa som körde bil och flög, men här har du, nu har jag plockat isär mina tops i två delar som jag lägger i olika. Jag är inte säker på att nettoeffekten är liksom motiverar den där känslan av rättfärdighet. Det berättas om Percy Nilsson, byggkillen som har byggt halva Malmö, att han började sin karriär genom att köpa en villa i Limhamn, ett rikt område utanför Malmö, och så styckade han av tomten. Han lät villan stå kvar och så tog han andra halvan av den där tomten och så byggde han ett nytt hus där han styckade av, och så liksom förtätade han det där villaområdet och blev rik som ett troll på kuppen. Efter vad Eva berättade om att man kan göra med stål, så har jag funderat på att stycka av min cykel. Lämna in den, låta göra två cyklar av den, behålla den ena, sälja den andra och så på så sätt bygga upp en cykelindustri.
Ja, men,
jag ville bara nämna det helt kort.
Finns det någon slags statligt stöd för det här? Som
ja, måste jag göra en elcykel av den för att få stoppa handen i burken?
Nej, vi tror på din moral där som du var inne på, att du faktiskt lämnar den. Men jag, faktiskt på riktigt så tror vi nog att det behövs lite stimulans ibland. Inte kanske för cykeln, för den är ganska obekväm att ha hemma. Så du kanske ändå vill bli av med den, tänker jag, om du inte använder den.
Ja.
Så då kör du den nog till rätt ställe, förhoppningsvis. Däremot yes. lite mindre prylar som kan innehålla väldigt värdefulla metaller och så. Där kan vi tänka oss någon form av pant så att du faktiskt får upp den där i byrålådan och går och lämna den efter.
Vad skulle det kunna vara? En brandvarnare eller vad?
Ja, mobiltelefon har vi exemplifierat med. Men man kan också tänka sig om det finns några speciella batterier till exempel framöver här som innehåller värdefulla metaller. Att just de kommer iväg till rätt ställe.
Just det. Mm. Ja, vi är ju mitt inne i stan nu och vi är ganska långt ifrån de stora industrierna. Tror du att människorna här vid Kungsträdgården och Stureplan och Hamngatan att de känner till vilka industrier som ligger runt om i landet och vad de spelar för roll för vårt BNP?
Jag tror väl inte att alla går omkring och tänker på det, men det är ju en vanlig missuppfattning som finns att liksom den här sektorn i Stockholm på något sätt skulle vara oberoende av vad som händer i resten av Sverige, och så är det ju inte, utan det är väldigt mycket av den verksamhet som äger rum här med teknikutveckling på olika sätt är ju sånt som efterfrågas och finns till just på grund av att vi har de här stora industrierna.
Varför jag frågar det är för att det verkar som att vi har liksom både arbetskraftsbrist och arbetslöshet samtidigt. Inte allt för långt härifrån ligger Handelshögskolan och några hundra meter bort ligger KTH. Mm. Och jag tänker att om de människorna som är här inte vet om vilka industrier som finns, hur ska de då vilja utbilda sig och befolka Hofors och vad man nu behöver den här kompetensen? Har du några tankar om det?
Ja, för det första så tycker jag att det ska finnas tillgång till bra utbildning i hela landet så att de som faktiskt känner till de här industrierna också kan gå en bra utbildning utan att lämna sin familj eller sådär, utan faktiskt att det ska finnas i närheten av de här industrierna goda chanser till bra utbildning både på, till ingenjörer och så, men också till liksom själva yrket i fabriken. Jag tänker att det andra är att vi har ett gemensamt ansvar för att bygga de här utbildningarna så att det blir lättare att hitta kompetenta människor. Det är politikens ansvar. Men det finns också ett ansvar från industrins sida att visa upp vilken industri man är. Varför ska man vilja jobba i den här verksamheten? Och då tycker jag att det finns en liten outnyttjad potential i att peka på att ja, men vi är ju en del av den här omställningen. Många som rekryterar människor i lite yngre generationen än mig då kanske man ändå får säga. De rekryterar genom att berätta att här kan du göra skillnad i världen. Du jobbar inte bara och har ett bra jobb utan du kan faktiskt åstadkomma något genom ditt yrke. Och här tycker jag att även svensk industri har någonting att lära som man kan bli bättre på. Att berätta hur förändrar vi världen genom att tillverka den här produkten. Vad bidrar jag med?
Okej. Okay.
Det är ju intressant i det här landet för att redan när vi går ur gymnasiet så är vi redan högst upp på Maslows behovstrappa. Vi har allt vi behöver utom självförverkligande. Så det är vi vill ha.
Alla har väl inte det kanske? Men
nej,
många.
Jag gillar ju att generalisera ibland. Men ja, så är det ju helt klart.
Och jag har inte gått gymnasiet så det gäller inte mig. eller räknas komvux?
Ja, det kanske absolut. Det
ja. Mm. Sverige är ju i allmänhet frihandelsvänligt, inte sant? Men samtidigt så låter det som att vi står inför hot om handelskrig där framförallt USA driver på. Hur kan det påverka oss, tror du?
Väldigt mycket. Det är jätteoroande de tendenser vi ser både från USAs sida men också, jag menar, Brexit och hela diskussionen om EUs framtid är väldigt oroande. Jag tror ju på en värld där vi tävlar om att hitta de bästa produkterna och låta dem få vinna konkurrensen och inte något skydd med att man bevarar gammal teknik med olika former av tullar.
Men så som liksom världsuppfattningen är just nu så är ju frihandel någonting bra. Det är liksom sunt förnuft säger att frihandel är bra. Och protektionism är ett skällsord som man kan kleta på andra som inte tycker som man själv. Men kan du förklara med några få meningar vad som händer om man börjar införa till exempel skyddstullar på stål?
Ja, men för svensk ekonomi är det ju tydligt. Vi exporterar ju väldigt mycket av det vi tillverkar här. Och får vi inte exportera, nej, men då blir det inga jobb i Sverige. Men för ett större land är det kanske lite mer komplicerat att förklara det, som USA då. Det som händer där är att de inte utvecklas i den takt som de skulle göra om de hade frihandel. Att de inte får bättre
stål. Varför gör de inte det? Det är det jag vill.
Därför att de inte utsätts för konkurrens från andra. Vi blir alltid lite bättre när vi blir triggade av andra. Och vi konsumenter väljer ju oftast den bästa varan, eller tillräckligt ofta den bästa varan i affären för att stimulera den här konkurrensen.
Det låter ju oerhört bra. Skulle man kunna tillämpa det till exempel för att vässa offentliga sektorn? skolor att tävla mot varandra om att leverera bästa innehållet. Det låter ju verkligen som en bra princip.
Ja, men jag tror att det är en problem med det. Det är ju att de här företagen då som inte klarar konkurrensen lika bra som de andra, de får ju oftast lägga ner då. Och det tar ett tag innan de gör det. Det går liksom dåligt och man tillverkar dåliga grejer och så. Och om man då ser på skolans område, då är det ju massa elever som ska gå i den här skolan medan den faktiskt är ganska dålig. Och får dålig undervisning i massa år innan den går omkull. Och om den går omkull, om man inte bor i Stockholms stad då, kanske får resa väldigt långt för att hitta en annan skola. Så jag tycker att det är ett politiskt ansvar för att se till att vi har bra skolor. Och att alla elever som väljer en skola ska vara trygg med att det här är bra skolor. Vi ska inte ha ett system som bygger på att några ska vara så dåliga att de försvinner.
Vi ska skydda barnen från det här.
Ja, man kan se det så faktiskt, tycker jag.
Yeah. Mm.
Om vi hoppar tillbaka till miljön lite grann. Socialdemokraterna har ju som ambition att bli världens första fossilfria välfärdsland. Vad tycker du att vi har klarat av bra fram till nu, och vad är det för utmaningar vi har framför oss?
Vi har klarat av att ändå visa att vi kan utveckla välfärden klara av välfärden samtidigt som vi har en ekonomisk tillväxt och minskade klimatutsläpp. Det är liksom att vi ändå har ett gott liv här trots att vi har minskat våra klimatutsläpp. Det är vad vi har åstadkommit. Men det som återstår är ju inte minst transporter, för de utsläppen från transportsektorn har ökat tyvärr. Trots olika försök så ser det ut som att de fortsätter öka om vi inte gör ännu mer. Och där har vi ju då precis infört ett bränslebyte, kallar vi det. Det vill säga att du som bilåkande eller bilägare när du tankar får mer och mer förnybart i tanken, oavsett vilket val du gör vid stationen. Det tror vi väldigt mycket på. Då kan vi få ner utsläppen. Men sen handlar det om de här gamla vanliga sakerna. Mer kollektivtrafik, mer gods och transporter på järnväg än med lastbil och så vidare. Mindre flyg.
Men transporter är ju komplicerat, för vi är ju ett väldigt stort land och ganska glest jämfört med övriga Europa till exempel.
Mm. Men idag är det ju så här att det är billigare att flyga mellan Stockholm och Göteborg ofta. Dessutom går det oftare i tid. Och så kan vi inte ha det, för att klimatfrågan är så akut. Vi kan inte ha det på det här sättet. Vi måste se till att det lönar sig att göra rätt. Det ska vara enkelt att göra rätt, och då ska det vara billigare att ta tåget och man ska kunna lita på att det går i tid.
Ja. Om vi då tänker sig att det är 2030 nu, och jag har goda nyheter. Ni har suttit i regeringen sedan 2018 faktiskt, så att ni har haft goda möjligheter att påverka både miljöpolitiken och näringspolitiken. Mm. Hur ser det ut då 2030? Hur långt har vi kommit?
Men då har vi tagit ett rejält kliv framåt när det gäller transporter. Det här pratar vi ju mer än 10 år framåt i tiden. Så då har vi sett till att förstärka järnvägen så att den tågen går i tid. Att vi har dubbelspår på många olika ställen. Att vi har i den här stan tystare trafik i form av elbussar kanske. Att vi har massa biogasfordon som går lite längre sträckor runt om i vårt land. Att vi har mycket mer kollektivtrafik. Att vi har kanske en annan cykel också faktiskt.
Och kanske
och att vi flyger
koldioxidfri stål.
Precis, du gav mig till och med den. Men ja, tänk om vi är där. Det är ju inte säkert att vi är där. Då har vi i alla fall försökt. Och jag hoppas verkligen på det. Då har vi ju minskat utsläppen jättemycket på en gång. Och då kanske vi kan se till att vi inte bara i Sverige utan även globalt klarar den här utmaningen.
Men apropå transporter, elbilar är ju tysta. Men det är ju någon tok i EU som har kommit på att elbilar måste låta så att man kan kliva ut i gatan och höra att det kommer bilar. Mm. Vem har hittat på det där? Och var ska vi skicka arga brev?
Ja, men jag tror att jag var med när det där kom upp faktiskt. Därför att det var några stycken som råkade bli påkörda faktiskt av elbilar som satt i Europaparlamentet. Så jag tror faktiskt att det kommer lite därifrån. Det är klart att det finns en trafiksäkerhetsfråga här. Jag är ganska säker på att man kan få bilar att låta lite mindre och ändå uppfatta dem när man rör sig i trafiken.
Man skulle ju också kunna tänka sig att folk inte ska kliva ut i gatan så där. För att när jag cyklar i stan så kliver ju folk ut hela tiden. Och det är ju lätt att väja. Men kommer man i 50 i en tyst bil, då är det ju livsfarligt.
Mm. Har du barn?
Ja.
Mm. Hur lätt är det för dem att komma ihåg och titta sig om när det inte hörs något? Och så?
Ja, de lever ju i alla fall.
Ja.
Men det är för att de sitter inne i din Tesla, kört huvud.
Nej, men jag tänker, vi har ju haft en lång tradition i Sverige med ett högt fokus på trafiksäkerhetsfrågorna. Jag tror inte att vägen framåt är att ge vika på det. Då tror jag att det blir väldigt svårt att göra den här klimatomställningen.
Tobias, du får fortsätta köra Tesla, men du får tuta lite då och då när du kommer. Som ett fartyg i dimma ungefär. Åsa Westlund, tusen tack för att du kom hit. Lycka till i valet.
Tack så mycket. I'm on a dance like an earthquake was shaking me.
I'm gonna sing like my heroes were with me. Yeah. I'll build an army made of clouds and smiles to fight for you. I'm gonna free your mind tonight. When I'm running this town, oh, 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 things will turn around. When I'm running this town, oh, 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 I won't let you down. I'm running for governor, governor, now, yeah, yeah. I'm running for governor, governor, now, yeah. Music makes us crazy.